P1, Sveriges Radio.
Studio 1, onsdag.
Om den allvarliga hissolyckan då, där 5 byggarbetare dödades. De åtalades, de friades idag och det upprör byggfacket.
Fotbolls-VM startar och det kommer varningar om hettan.
Många jämför med 1994, då var det varmt i USA. Nu är det ännu hetare på grund av klimatförändringarna.
Och i vår andra timme om Elon Musk som nu blir världens rikaste människa genom tiderna.
Han blir dollartriljonär. Hur mycket är det? Finns ens ordet på svenska?
Välkommen att lyssna. Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
Ja, 5 personer dödades när en hiss rasade i Sundbyberg 2023 i vad som beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern svensk historia.
2 hissmontörer och en vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott och idag friades samtliga av Solna tingsrätt. Karin Sandahl är chefsrådman där. Välkommen till programmet, Karin.
Tack.
Varför blev det en friande dom?
Det blev det därför att bevisningen inte räckte för en fällande dom. Det var inte helt klart vad det var som hade skett helt enkelt. Och jag ska försöka förklara för det, för jag förstår att den här domen väcker många känslor. Det är en förfärlig olycka. Mm. Och jag kan förstå att det är svårt att ta till sig utgången, särskilt mot bakgrund att det är så tydligt vad den här olyckan har berott på. Nämligen att de här skruvförbanden inte hade monterats korrekt och att inte hade fångats upp i någon kontroll. Det är helt klart att det var på det sättet. Men det har inte kunnat bevisas varför det blev så eller vem som hade ansvar för att den här kontrollen skulle utföras. Utredningen är inte fullständig och entydig och det innebär att det högt ställda beviskravet utan rimligt tvivel inte uppfyllt i det här fallet. Och det är det som leder fram tingsrätten till sitt domslut.
Men när du säger att den inte är fullständig, vad betyder det? Betyder det att det saknas stora bitar? Eller hur ska man tolka det där?
Den ger inte svar på alla frågor. Mm. Vi vet inte när den här hisshöjningen färdigställdes. Och det är vid det tillfället som skyldigheten att göra den här kontrollen inträder. Och vi vet, eftersom vi inte vet när det färdigställdes, så vet vi inte heller vem som gjorde det eller skulle ha gjort det och vid vilken tidpunkt. De frågorna är obesvarade i utredningen.
Mm. Åklagarsidan håller inte med om analysen som gjordes idag. Vi ska lyssna till Jenny Nordin som är senior åklagare.
Men jag tycker att de har gjort en felaktig slutsats och analys av de omständigheter som finns i målet.
Vad är det som är felaktigt?
För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
Och det var P4 Stockholms Johanna Sjöqvist Harland som hade pratat med henne. Det pratas ju här om den felaktiga analysen och att det är klarlagt att det var de här 2 montörerna som skulle skruva ditt förbanden. Du var inne på det innan. Varför räcker inte det till?
Nej, men åklagaren har ju lagt fram ett precis påstående om vad som ska ha hänt. Nämligen att de här 2 åtalade montörerna då inte har monterat de 4 skruvförbanden och kontrollerat sitt arbete när de gjorde en hisshöjning vid ett visst tillfälle, ett visst datum. Och det är bevisat att skruvförbanden inte monterades då, men det är inte bevisat att montörerna slutförde arbetet då, det vill säga att hisshöjningen var klar vid det tillfället. Och det finns sådant utredning som pekar på att det inte var det. Och vem som har slutfört arbetet och när det har skett, det ger som sagt utredningen inte svar på.
Jag förstår. Det kan ju bli lite tekniskt och detaljerat, ja. Och inte alldeles lätt att hänga med. Men jag vet inte, du som är van att sitta i sådana här förhandlingar ändå, är du förvånad över att det saknas bitar i, vad ska man säga, bevisledningen eller vad man ska kalla det?
Det är som sagt ett högt ställt beviskrav. Mm. Och det är omfattande bevisning som tingsrätten har gått igenom. Så det händer ju att det blir så här. Mm. det, så är det.
Det har ju beskrivits ändå som att det är en rörig arbetsplats eller vad, med många underleverantörer och så. Har det spelat in här? Kan du göra en sån analys?
Nej, det är... Alltså, åklagarens påstående är ju väldigt precis, som sagt, det riktar sig mot de här två montörerna. Och de tillhörde ju ett och samma bolag, och det var det bolaget som hade liksom ansvar för den här hissen och som hade levererat den till byggarbetsplatsen. Så vi har inte haft, det kan jag inte säga att det har påverkat det här målet eller haft någon betydelse för utgången. Och det är också en vd då som har varit åtalad, som det helt klart har haft arbetsmiljöansvaret.
Ja. Men att det ändå saknas pusselbitar, alltså vems fel är det? Är det polisen eller är det åklagaren? Alltså, går det att säga någonting om det?
Nej, vi kan ju bara ta ställning till den utredningen som läggs fram för oss. Och nu är det den utredningen som vi har bedömt.
Ja,
så att de frågorna får väl riktas till, eller till åklagaren eller polisen.
Just det.
Ja, det här utfallet då, att samtliga alltså frias från skuld till att hissen rasade 9 våningar och att 5 byggnadsarbetare fick sätta livet till, har mött starka reaktioner, inte minst från dig, Kim Söderström, som är förbundsordförande på Byggnads. Kim, dina tankar och känslor när du fick det här beskedet idag? Ska vi se om vi har Kim Söderström med oss, förbundsordförande för Byggnads? Verkar inte som vi har det.
Vi försöker få tag på honom. Ja, nu tror jag Kim Söderström är med från Byggnads. Hallå.
Hej.
Hej Kim. Vi ville veta dina tankar och dina känslor när du fick det här beskedet idag. Alltså att samtliga friades från skuld.
Ja, men först och främst måste jag säga att det är så oerhört tragiskt. Som att krama om sina familjer på morgonen, packa ihop matdosan, åka till jobbet, gör sin samhälleliga plikt. Och de kom inte hem igen. Men själva känslan sen när det blir friande domar, alltså jag blir så förbannad. Det är, tittar vi på statistiken så är det ju oerhört få som döms för arbetsmiljöbrott. Och det här, jag trodde någonstans att nej, men nu, när det är en sån här tragisk olycka, nu kanske det händer någonting för en gångs skull, så att man får en slags prejudikat. Det var en rörig arbetsplats. Vi har pratat om de här arbetsplatserna i så många år från Byggnads sida. Med underentreprenörsled i flera omgångar. Med människor som inte vet vilken firma de jobbar på. På den här aktuella arbetsplatsen så tog det flera dagar innan man kunde identifiera och lista ut vilken firma jobbar de på. De som fanns inne i hissen. Och det här är för jävligt. Vi jobbar och trycker den här frågan nu. Vi vill begränsa underentreprenörsleden. Vi kör det politiskt och vi kör det mot byggföretagen. Vi måste få en regering som tillsätter pengar till arbetsmiljöinspektörer och till fler inspektioner. Vad gäller arbetsmiljöinspektörer så ligger Sverige pinsamt långt ner på listan med hur många inspektörer vi har per arbetare. Jag blir faktiskt jäkligt besviken och förbannad att man inte får till en fällande dom någon gång.
Kim, för de som inte har full insyn i svensk byggindustri, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet med så många underleverantörer?
Jo, det är företagare som gör det enkelt för sig genom att inte ha egen personal och istället väljer att anlita underentreprenörer i flera led. Och det gör man för att kapa kostnader, för att tjäna pengar. För de här människorna, de här arbetarna som finns i de här olika leden längst ner, de får sämre och sämre och sämre lön och villkor. Och arbetsmiljön blir också lidande. Det här är ju otvetydigt på det här sättet. Vi har flera stycken seriösa byggföretag med oss i den här frågan. Som sådana företag som vi är vana vid, som har egna säljpersonal, som bygger kåken från golv till tak med egen personal. Där de anställda känner varandra, man tar ansvar för varandra och man hjälper varandra. De här företagen ska alltså konkurrera då med de här företagen som... kör med bemanning på olika sätt och använder arbetare som bara händer och fötter.
Men det låter som din ilska nu idag, den går åt ganska många olika håll, eller finns det ett specifikt håll som du riktar emot?
Nej, det går åt olika håll. Först så går det mot vårt rättsväsende. Vi ser på statistiken hur få som döms för arbetsmiljöbrott. Vi måste få till ett prejudikat så vi någon gång vet att det ska göra ont och göra fel. Och man måste ta ansvar för sina arbetare när det går åt helvete. Det är det ena. Det andra är att vår lösning på det här är ju att vi måste begränsa underentreprenörerna. Eller leden, så att säga.
Mm. Men det första tänkte jag, du hörde ju chefsrådmannen här som sa att ja, men vi gör de bedömningar av de utredningar vi har, av det material vi har. Är det inte det materialet som inte räcker till då i så fall?
Ja, men det är i så fall konstigt att varför är det inga som döms i arbetsmiljöolyckor?
För att det kanske är dåliga utredningar.
Ja, och då är det så att varför tar man inte ansvar då? Då måste jag ställa en motfråga. Är det en skillnad på att det dör arbetare eller att det dör 5 journalister, 5 programledare, 5 domare? Då tror jag det hade blivit ett jävla liv i samhället.
Tror du verkligen det?
Ja. Tyvärr så börjar jag nästan bli cynisk i den här frågan. Ja. Eftersom siffrorna är hur få som döms.
Vilka besked får du när du lyfter den här problematiken?
Ja, jag får liksom just i rättsfrågorna, där får jag inga besked alls. Men våra försök till att komma till rätta med det här via begränsning av underentreprenörsled, det vet jag att där finns ju partier som försöker att göra det här. Socialdemokraterna har försökt till sist att lägga ett utskottsinitiativ i frågan, när röstades ner av de borgerliga partierna.
Kommer något sånt här liknande hända igen, fruktar du?
Vet du vad, jag är jätterädd för det. Ja. Så många år som vi har varnat och pratat om det här. Det har hänt olyckor. Jag minns när broraset i Ludvika, man mitt under pågående gjutning, när den rasade ner. Det var ett under att ingen omkom i den olyckan. Och det var samma sak där man hade vunnit en upphandling men sålt bort det till ett annat företag när det inte var någon ordning. Vi har varnat för det här. Mm. Och till slut händer någonting. Och det är så oerhört tragiskt att inte vi blir lyssnade på när vi försöker komma till rätta med det här. Ingen ska behöva dö på jobbet.
Nej. Karin Sandahl som är chefsrådman, nu riktas ju inte den här kritiken mot er. Vad tänker du om frustrationen som lyfts här?
Nej, men jag förstår den. Och som jag sa inledningsvis, jag förstår verkligen att det här väcker känslor. Det är en fruktansvärd olycka som man kan tycka verkligen inte hade behövt inträffa. Jag beklagar naturligtvis den. Jag hoppas att man kan förstå vilken roll tingsrätten har haft i det här och vad det är som tingsrätten har prövat. Det är en liten del, just det som åklagaren har bestämt att vi ska pröva. Men det är svårt. Vi har ju suttit i många dagar i huvudförhandling och jag förstår att det här kan bli tekniskt och juridiskt. Det är en utmaning att förklara. Men det enkla svaret är väl att beviskravet helt enkelt inte var uppnått i det här fallet. Och det ställs höga krav för en fällande dom. Mm.
Domen kommer att överklagas, det säger åklagaren till P4 Stockholm idag. Vad tänker du kan framkomma om det läggs fram på en högre instans?
Jag tänker inte så mycket om det. Det ska bli intressant att ta del av hovrättens bedömning. Jag förstår att det överklagas och det förtjänar ju en prövning av hovrätten, tycker jag.
Då säger vi tack till Karin Sandahl, chefsrådman Solna tingsrätt, och Kim Söderström som är förbundsordförande för Byggnads.
Ja, fotbolls-VM ska det handla om nu. Det börjar imorgon, det har säkert ingen missat. Och det varnas för värmen.
I Dallas, där det svenska landslaget håller till, råder just nu värmebölja och spelarna tränar i 35 graders värme.
Marie-Louise Kristola, du är klimatreporter på Vetenskapsradion och miljö- och klimatpodden Klotet. Mm. Hörde du, många blir nostalgiska och tänker på 94 i USA och tror att samma sak ska hända igen. Då var det varmt, nu är det ännu varmare, och det berättar ni om.
Alltså, man kan faktiskt säga att det är inte samma värld idag. Därför att omkring hälften av den globala uppvärmningen som vi har sett, den har faktiskt inträffat sen dess, alltså de senaste 30 åren. Och det här betyder ju både att det har blivit varmare på de platser, till exempel där de här matcherna ska spelas, men också att luftfuktigheten har ökat, och det hänger helt enkelt ihop med att en varmare atmosfär också kan bära mer fukt. Mm. Det ser vi ju när det blir stora skyfall till exempel, men det är också den här kombinationen extrem hetta och luftfuktighet, hög luftfuktighet, som kan göra det riktigt farligt för oss människor.
Och vad är det med luftfuktigheten då som gör det farligare?
Ja, men om vi tittar på Dallas som ni nämnde nu i Texas idag, då är det ungefär 34-35 grader, men dessutom kan luftfuktigheten gå upp till 80%. Och det betyder att värmeindexet, som det kallas, alltså den upplevda temperaturen, den är mycket högre. Mm. Den kan bli 45 grader. Och det är den här kombinationen värme och mycket fukt i luften som gör att det blir svårt att värma ner, kyla ner kroppen. Det, för det gör vi ju när vi svettas. Mm. Men om vi svettas i hög luftfuktighet, då blir det liksom inte samma effekt alls.
Mm. Många av de svenska spelarna är ju inte alls vana vid den här värmen. Jag läste till exempel att mittbacken Isak Hien sa att han är mycket törstigare än annars. Och Herman Johansson känner att pulsen inte går ner lika snabbt. Hur stort problem är den här värmen för spelarna?
Alltså det är ett problem både för oss vanliga människor. Vi kan drabbas av värmeslag och hjärtproblem och sådär. Men även för vältränade personer som kanske orkar pressa sig mer innan det något farligt inträffar. Mm. Så en forward till exempel som springer väldigt mycket explosivt blir ju både väldigt varm inombords. Men sen till det då, så kommer att det är svårt att kyla ner sig snabbt. Man kan inte svettas. Det gör det svårare. Det kan vara svårare att tänka klart, fatta bra beslut när det blir så här riktigt varmt. Så att det är farligt även för dem.
Jag såg också någonstans, det här kanske inte din specialitet, men att spelarna blir mer aggressiva i värmen. Kan det vara så?
Ja, det vet jag faktiskt. Nej, okay. Det påverkar ju hjärnan uppenbart.
Ja. Ja, forskare har i alla fall gått ut och varnat FIFA för den här värmen. Vad säger de?
Ja, det är flera forskare. Dels är det ett nätverk av klimatforskare som räknat ut alltså hur att omkring en fjärdedel av de här matcherna kommer att spelas nu på platser där det här har blivit ett problem. Alltså högre temperaturer och mer luftfuktighet. Mm. Så det har de varnat för, och det gäller ju både spelare men framförallt publiken. Mm. Och om det är en publik som sitter länge och kanske dricker lite alkohol och sådär. Det kan bli riktigt farligt. Sen skrev också en annan grupp, internationella experter inom hälsa och klimat och idrott, ett öppet brev till FIFA häromveckan där de säger att FIFA måste ta det här på större allvar. Alltså det behövs längre nedkylningspauser, och de måste vara beredda att senare lägga eller skjuta upp matcher om det blir så här extrema förhållanden.
Har FIFA lyssnat på det där på något sätt?
De upplever inte att FIFA har lyssnat tillräckligt. De har ju infört såna här cooling breaks på 3 minuter, men forskarna säger att det skulle behöva vara dubbelt så långt. Mm. Och vi har ju med en forskare i vårt program, Klotet. Han heter Daniele Cardinale. Han är idrottsfysiolog och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet. Och han förklarade att det är också en annan sak som har förändrats sen sist, nämligen fotbollen.
Vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade det en fotboll 1990. Men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Det går mycket fortare. Desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera. Den i kombination med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsaken att kunna exponera sig.
Mm. Intressant.
Precis, en dödsorsak att kunna exponera sig. Och där kommer vi in på det här med att vältränade personer kan också kanske pusha sig själv längre.
Mm. Ja, den här forskaren som ni har pratat med, han har ju faktiskt jobbat med landslaget och hjälpt dem att förbereda sig på den här värmen. Mm. Hur har de här förberedelserna sett ut?
De har tränat i en värmekammare i Riksidrottsförbundets utvecklingscenter på Bosön. Där har de exponerats för värme upp till 38 grader tror jag det var. Och det har också under en timme, det går ganska snabbt att börja akklimatisera sig nämligen, men 4-5 gånger. Det har också ingått varma bad och bastubad till exempel i den här processen. Och allt då för att spelarna till exempel ska börja bilda mer blod. För det hjälper till i att öka blodvolymen, hjälper till att kyla ner kroppen. Så en vanlig människa på 70 kilo har kanske 5 liter blod, men en elitidrottare kan ha 6-7 liter blod. Då blir det lite lättare.
Mm. Jag vet att landslagsläkaren 94 hade ju ett väldigt specifikt schema redan då för de svenska spelarna, hur de skulle se till att klara värmen som var då. Hur ser receptet ut den här gången?
Ja, dels är det den här akklimatiseringen då. Men sen så säger de att de ska få spela lite fotbollssmart. De kanske faktiskt måste tänka på att tvinga sig att spela mer energisnålt. Rulla bollen mer, springa mindre.
Rulla bollen?
Ja, precis. precis. Ta det lite lugnare. En spelare sa också, ja men vi kanske måste se till att dricka mer innan matchen. Mm. Eftersom de här 3 minuternas cooling breaks, då kanske inte räcker till om det blir så där extremt varmt. Men jag kan säga att Norge till exempel, norska landslaget, de åkte dit 2 veckor i förväg för att akklimatisera sig på plats. Och vi får väl se om de vinner på det.
Tack säger vi till Marie-Louise Kristola som var med oss programledare på Klimatpodden Klotet.
Nej. Och vi ska fortsätta prata om fotbolls-VM på ett annat sätt. Och en person som visserligen slutat för ganska länge sedan sin aktiva karriär kommer ändå vara med under VM.
Not only is FIFA World Cup coming to Fox this summer, so is Zlatan. See you soon and you're welcome America.
Ja, ni hörde Zlatan Ibrahimovic säger välkomna eller varsågoda till amerikanerna efter då beskedet att han ska vara expertkommentator under sommarens VM för amerikanska Fox Sports som äger de engelskspråkiga sändningsrättigheterna.
Mm, han kommer att sitta i den amerikanska studion tillsammans med stjärnor som franska Thierry Henry och danska Peter Schmeichel. Just nu så pågår det kampanjer i sociala medier där Zlatan marknadsförs stort.
Johan Dykhoff är med oss. Du är skribent, du är poddare på Svenska Fans, inriktning på nordamerikansk fotboll. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Varför väljer man Zlatan? Vad har du för tankar om det?
Jag tror att det är kombinationen av hans persona. Att man tycker att han är karismatisk, lite excentrisk och att det lirar med hur amerikaner uppskattar sina TV-profiler. Mm. Och faktumet att han har en stor fotbollskarriär på högsta nivå bakom sig och att han har spelat i USA, i min gissning. Mm.
Han är ju verbal på sitt sätt kan man ju säga. Har han en analytisk förmåga? Vad vet du om den?
Han har ju inte gjort sig något någon liksom tränargärning eller så efter spelarkarriären och det återstår väl att se om han blir någon ny ritola, om han blir liksom ritslatan med amerikanska folket under VM. Det,
okay.
Ja, det återstår att se.
Ja. Han spelar ju då eller Galaxy eller något sånt där. Han gjorde ganska mycket mål vad jag förstår.
Han snittade nästan ett mål per match under 2 säsonger i LA Galaxy, 2018 och 2019 var han där.
Och hur stor är han idag då? För det är några år sedan ändå.
Ja, det har ju hunnit gå några år sedan, precis. Alltså hans tid i MLS är fortfarande ihågkommen för han gjorde så mycket mål, så mycket snygga mål. Mm. Bland annat det helt fantastiska halvvolley-skottet i debuten mot LAFC 2018. Så han är definitivt ihågkommen och hans tid som spelare i MLS är också väldigt... Ja, men respekterad och även som sagt för hans personlighet är han ihågkommen. Sen var laget ganska dåligt, men absolut att han är ihågkommen och respekterad. Mm.
Det Johan, vi hörde i klippet här att han sa USA varsågod, men, och det är ju inte första gången som han använde den här lite kaxiga frasen. När han skrev på för LA Galaxy 2018 så köpte han en hel sida i Los Angeles Times mot en vit bakgrund med texten kära Los Angeles, varsågod. Gillar amerikanerna hans stil?
Ja, och lite generaliserande skulle jag nog säga att det går hem. Att de tycker att det verkar uppskattat. Sen har man ju hört i efterhand att det var inte alla lagkamrater som tyckte att han var världens mysigaste person att ha i omklädningsrummet. Men om man tänker som just... Alltså hans star quality verkar gå hem i USA. Absolut.
Mm. Vad sa hans kamrater om hur han var i omklädningsrummet? Det har jag inte hört någonting om.
Nej, men att han var en tyrann, mobbare, kallade folk medvetet fel förnamn. Sådana där skärmiga saker.
Mm. Okej.
Okay. Ja. Så... Ja, en speciell person. Men ja, han gjorde ju mål i nästan varje match. Så.
Han har ju varit med i en del så här amerikanska shower, alltså olika tv-shower och framträdande. Vilket intryck tycker du att han har gett?
Bra fråga. Alltså, han har ju ändå bjudit på sig själv en del på ett sätt där i USA som man kanske inte riktigt har sett i Sverige. Han har ju liksom inte varit med i Masked Singer eller motsvarande i Sverige. Så han har ju förekommit i lite andra sammanhang i USA jämfört med i Sverige eller Europa för den delen. Så det känns som att han kanske gick in i sin tid som MLS-spelare med lite mer öppet sinne och att det var lite mer ett blankt blad. Att ja, nu får jag väl liksom spela med på deras premisser ungefär. Mm. Det är väl ungefär så som jag ser på saken.
Major Soccer League bildades 1993, alltså det var ju ett år före det där mästerskapet 94, den fantastiska sommaren. Vad har hänt med, om vi får kalla det, den traditionella fotbollen i USA under de här 23 åren, skulle du säga, du som bevakade?
Det har hänt jättemycket. Jag har följt MLS sedan 2009 och bara på den, det är inte så kort tid, det är 17 år sedan. Så det har hänt mycket. Ligan är enormt mycket större. Det är mer än dubbelt så många lag jämfört med när jag började följa MLS. Det läggs jättemycket mer pengar på spelarköp och spelarlöner. Alltså då, ligan har blivit hierarkiskt mycket bättre jämfört med andra ligor i fotbollsvärlden. Det byggs arenor för många, många miljarder. Det investeras enorma pengar i akademier och träningsanläggningar. Så fotboll är rätt stort i USA, skulle jag vilja påstå. Sen är det inte... Det drar inte lika mycket tv-tittare som baseball eller amerikansk fotboll och så givetvis. Och heller inte, det är heller inte så att MLS kan mäta sig med till exempel Premier League tittar siffermässigt. Men absolut att det finns ett fotbollsintresse i USA. Det är svårt att säga något om. Mm.
Och hur stort är intresset för mästerskapet, skulle du säga?
Ja... Alltså som jag har förstått från vissa rapporter därifrån så kan det vara så att i vissa städer så märks inte av jättetydligt. Men jo, men alltså det är ändå, nu lever jag förvisso i en liten bubbla, så, alltså en amerikansk fotbollsbubbla. Så i de kanaler som jag följer så rapporteras det jättemycket förstås. Men min bild är ändå att det är en stor grej alltså generellt i USA, och sen också att det finns ett alltså väldigt stora förhoppningar på vad VM ska bära med sig för fotbollen i USA. Att det ska ge ringar på vattnet och ett större intresse och bättre ekonomisk bärighet för fotbollsklubbarna i USA och så. Så det är absolut en stor grej. Jag tror att det kommer vara bra med folk på alla fall de flesta matcherna, biljettpriserna till trots. Så jag tycker ändå att det... jag tycker att det känns lovande.
Okej, tack så mycket. Johan Dykhoff, skribent och poddare på Svenska Fans med inriktning på nordamerikansk fotboll.
Nu ska det handla om Taiwan, den demokratiskt styrda ön som ständigt hotas av kinesisk invasion och som också på senare tid tvingas acceptera att USA inte självklart skulle komma till dess försvar.
Det är få länder som har erkänt Taiwan som nation, inte heller Sverige har gjort det, men vi har ändå ganska nära band. Bland annat har Taiwan en högsta representant här i Sverige som vi strax ska höra.
Men först, Moa Kärstrand, Kina-korrespondent, just nu i Japan. Moa, hur ansträngd är den här relationen mellan Kina och Taiwan just nu?
Den är alltid ansträngd, men sedan ett par år tillbaka kan man säga mer ansträngd än tidigare. För 2 år sedan så fick Taiwan en ny president som efterträdde Tsai Ing-wen som var president tidigare. Hon brukade förhålla sig ganska försiktigt och diplomatiskt kan man väl säga ändå kring relationen med Kina. Det var en lugnare tid liksom. Men Lai Ching-dun, när han tillträdde så har han blivit, liksom, han är mycket mer rätt fram. Han talar ofta om Taiwan som ett land. Han har sagt att Taiwan och Kina inte är underordnade varandra på något vis. Och han är generellt mycket tuffare i sin retorik när han liksom fördömer Kinas militära aggressioner runt ön och militärövningar och sådär. Och det här i sin tur har gjort också att Pekings retorik och också vad man gör i verkligheten har blivit tuffare. De kallade Lai för separatist, bråkmakare. Ord som de inte använde om hans företrädare. Och sen så är ju Kina ett starkare land idag, inte minst militärt, än vad det var bara för några år sedan.
Vilket stöd har Taiwan i omvärlden? Kan du kort säga någonting om det?
Ja, formellt sett så har ju Taiwan inte så stort diplomatiskt stöd. Alltså på samma sätt som att Sverige inte har en ambassad där så har ju många andra länder inte heller det, utan det är bara 12 länder som har erkänt Taiwan. Sen ska vi säga att Taiwan har inte heller utropat sig som ett självständigt land. Mm. Men jag skulle säga att informellt så är stödet för Taiwan ganska starkt. Alltså den här synen på att det är en demokratisk ö där människor har skapat en egen identitet och att den här har styrts som ett land under många decennier.
Sverige är ett av många länder som inte erkänner Taiwan och därför har de inte någon ambassadör här, men däremot en högsta representant.
Phoebe Ye heter hon, och vår Kina-reporter Hanna Salberg mötte henne häromdagen för en exklusiv intervju.
Hi, Hanna. Nice to meet you. 你要怎么播出去是用英文播吗? 对不对?
Yes, because I think it's nice for our listeners if they can follow most of what you say, so let's speak English.
Okay, I'm Phoebe Ye. I'm from Taiwan. I'm Taiwan's representative to Sweden.
Phoebe Ye kom alltså till Sverige som Taiwans representant i januari i år. Hon har tidigare varit representant i Malaysia och hon har hunnit utveckla en liten filosofi om det svenska lagom som hon också säger passar bra ihop med den komplicerade roll hon har som diplomat för ett land som bara erkänns av 12 stater i världen.
Now, lagom has told me that true luxury is balance. What would be the appropriate equivalent to lagom in Chinese?
中庸之道. In the middle way, moderation.
Ja, Phoebe Ye ser alltså lagom, eller medelvägen som hon kallar det, som en inspiration för att föra fram Taiwan internationellt. Trots att Kina gör allt för att övertyga världen om att Taiwan enbart borde fungera som en kinesisk provins och underkasta sig kommunistpartiet i Peking.
In what way does this philosophy guide your work?
I realize that, being a diplomat of Taiwan should be one of the most difficult job in the world.
Taiwan har alltså förlorat de flesta av sina diplomatiska relationer i världen sedan 1950-talet eftersom nästan alla länder, inklusive Sverige, har valt Kina istället. Och jag frågar Phoebe Ye om vilka problem hon möter.
Special difficulties?
Republic of China, Taiwan is a sovereignty independent country. And we just function normally and we engage with the world. It's pitied because of China's pressure. So actually, we face a very challenging international situation.
Phoebe Ye förklarar att Taiwan ser sig som ett normalt land, ett självständigt land, trots pressen från Kina. Inför ett toppmöte nyligen i Peking mellan Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump sökte många bedömare svar på om USA skulle börja visa några tecken på att gå Kina längre till mötes, eftersom då Donald Trump sagt att frågan om USAs framtida vapenleveranser till Taiwan skulle diskuteras med Xi, samtidigt som Kina fortsatte att trappa upp sina militära aktiviteter kring Taiwan. Och jag frågar Phoebe Ye hur orolig hon är.
How worried are you? China's threats toward Taiwan has spanned over 70 years. People in Taiwan stay calm and know very well that we need to be well prepared and increase our strength to keep democratic ways of life. Instead of worrying all the time. If you look at Taiwanese people's daily life, you would feel the momentum and energy within the society. We realize very clearly that we need to build up ourselves instead of only relying on outside forces.
Ja, Phoebe Ye säger att på Taiwan är man van vid hotet från Kina. Man vet att beredskap lönar sig mer än oro. Hon tycker också att samhället på Taiwan utstrålar energi och påpekar att Taiwan hade hög tillväxt, 8,68% förra året, och säger att vi inser att vi inte bara kan lita på utomstående krafter. Det här är precis vad USAs president Donald Trump också har krävt av Taiwan. Och även om det ofta spekuleras om hur mycket stöd som Taiwan skulle kunna räkna med från USA vid en konflikt med Kina, så påpekar Phoebe Ye att Taiwan hittills tagit emot mer militärt stöd under Trumps andra mandatperiod än under hela Joe Bidens mandatperiod innan dess.
In Sweden it's a hidden issue until Russia breaking the Ukraine, and then people realize that it's really a outside threat there, so you promptly joined the NATO, right? But in Taiwan, actually, it's a constant situation, and we need to voice our need to participate in the international organizations.
Så Fibie jämför med hur kriget i Ukraina plötsligt gjorde att Sverige gick med i NATO. Hon poängterar att det andra viktiga målet för Taiwans regering är att nå ut internationellt.
We need a space in the international society. Just work very hard to try to let the world know that Taiwan is a successful story, though we are facing a lot of uncertainties.
Och jag frågar Fibie om Taiwans situation, där att hela tiden behöva undvika konfrontation med Kina, hur det påverkar henne i praktiken. När till och med den taiwanesiska presidenten måste planera sina resor enligt ett speciellt protokoll som kallas anländ först, offentliggör sedan. När han till exempel nyligen reste till Afrika och kungadömet Eswatini, som är en av Taiwans få allierade i världen, så var han tvungen att ta omvägar runt de länder som skulle kunna stoppat besöket på grund av påtryckningar från Kina. Och sen dök han upp utan förvarning i Afrika. Jag frågar Fibie vad hon själv skulle göra om hon sprang på den kinesiska ambassadören i Stockholm.
What do you think would happen if you would meet the Chinese ambassador in a restaurant in Stockholm? Oh, this is a good question. The Republic of China, Taiwan, is a sovereign independent nation that is not subordinate to the People's Republic of China. Should the Chinese ambassador to Sweden approach me in an informal setting, such as a restaurant, I would naturally return the greeting in accordance with standard social etiquette.
Och här blir Fibie mycket formell, för det här är en känslig fråga. Och hon säger att hon skulle återgälda hälsningen som den sociala konvenansen påbjuder om hon av misstag råkade träffa Kinas ambassadör i Sverige. Taiwan står alltså hela tiden inför hotet att Kina lockar till sig de få diplomatiska allierade som man har. Och när den taiwanesiska presidenten Lai Ching-te nyligen lyckades genomföra sin resa till Taiwans enda kvarvarande diplomatiska kontakt i Afrika, då liknade talespersonen vid Pekings utrikesdepartement honom vid en råtta som ränner över gatan. Fibie svarar att det där, det är något som får stå för Peking.
China's verbal attack only serves to disgrace themselves. The temporary disruption on this trip did not signal defeat.
I Sverige röstade riksdagen 2022 för att Sverige skulle stärka banden med Taiwan genom att skapa ett så kallat House of Sweden i Taipei. Och det har fortfarande inte hänt. När jag frågar Fibie om saken säger hon att hon tackar Sveriges riksdag, men vill inte kommentera saken just nu. När Litauen tillät taiwanesiska diplomater att öppna ett så kallat taiwanesiskt representationskontor i Vilnius, alltså istället för ett representationskontor för Taipei, som andra EU-länder har, då överröstes Litauen med bestraffningar från Kina. Och Fibie betonar istället vikten av företagsrelationer och studentutbyte mellan Sverige och Taiwan och försöker inte minst sälja in Taiwan som en attraktiv partner för europeiska länder när det gäller både datachip och drönare. Fibie kallar Taiwans alternativ för icke-röda leveranskedjor.
Actually it's a kind of choice of value. Which means that if you realize there are some intentions from authoritarian regimes involved in these supply chains, then it's better to rule it out.
Ja, Taiwans representant i Stockholm, Fibie, säger att det handlar om ett val. Att välja att samarbeta om demokratiska värderingar och på så sätt stänga ut auktoritära stater från att dominera leveranskedjorna. Jag påminner om att flera europeiska företag som samarbetar med taiwanesiska drönarföretag nyligen svartlistades av Kina och frågar Fibie vad hon vill säga till svenska företag om de ställs inför liknande hot från Kina när de samarbetar med taiwanesiska företag.
I think value is the most important thing. Since we all share the value of democratic ways of life, I think it's very important to have a network in the world to arouse the spirit of democracy.
Och Phoebe Ye, hon hoppas på att skapa ett nätverk av demokratier som tillsammans värnar om de gemensamma värderingarna, som hon säger, både när det gäller kultur, högteknologi och säkerhet.
Phoebe Ye sa det där, alltså Taiwans högsta representant i Sverige. Hanna Salberg var reporter.
Noah Tjernstrand igen, Kina-korrespondent. Ska vi börja med bilden av Taiwan som hon förmedlar av ett väl rustat samhälle? Hur väl stämmer det överens med verkligheten?
Taiwans beredskap har förbättrats de senaste 3-4 åren. Jag är ju där ganska ofta, och framförallt så upplever jag att människor, vanligt folk, har blivit mycket mer medvetna om risken och mer medgörliga kring det här på något sätt. Och Taiwans militär har fokuserat på att bli mer effektiv, dragit mycket lärdomar från Ukraina-kriget, och man har utökat sin värnplikt bland annat. Men jag hör fortfarande att militärtjänstgöringen inte är särskilt bra alla gånger. Och även om man nu då ska satsa mer pengar på sitt försvar, så är ju Taiwans militär pytteliten jämfört med Kinas armé, Kinas militär och folkets befrielsearmé. Och nu nyligen så beslutade ju USAs president Donald Trump att pausa en stor vapenleverans till Taiwan efter att han hade besökt Xi Jinping i Kina. Så att jag skulle säga att det är lite optimistiskt att säga att Taiwan är väldigt väl förberett.
Vi hörde också om projektet House of Sweden då, som skulle stärka banden mellan Sverige och Taiwan. Tanken med det där, vad var det?
Ja, det var precis det, att stärka relationerna. Det var riksdagen då som röstade igenom det här planen 2022 och skickade ärendet vidare till regeringen som började utreda. Och sen dess då så har man utrett. Mm. Och det kom faktiskt en fråga om det här tidigare i år, bara för några månader sedan, till utrikesminister Maria Malmer Stenegard, såg jag idag. Där en sverigedemokrat ville följa upp den här frågan. Och i sitt svar då så är hon är inte riktigt tydlig med vad det är som händer med House of Sweden. Men än så länge har ju inte mycket hänt. Och det är ju det som kritiken handlar om, att regeringen inte gör någonting i den här frågan. Och att det på något sätt skulle tyda på att liksom regeringen oroar sig för vad en sån här utbyggnad av relationerna med Taiwan skulle kunna innebära för relationen. Sveriges relation med Kina då.
Så det säger någonting om det känsliga med det hela?
Ja, det gör det ju. Det är ju väldigt känsligt, som vi hörde i reportaget här också, att det kan ju bli stora konsekvenser för länder som gör till synes små justeringar i sina diplomatiska kontakter med Taipei.
Kort, Moa, vilka chanser ser du för Taiwan?
Att taiwaneserna själva, de vill ju se en fortsättning på det här status quo, som det heter, när att Taiwan inte utropar sig självständigt och Kina gör ingenting. Frågan är hur länge man kan ha kvar det så, och det beror ju väldigt mycket på hur man ser på frågan i Peking, skulle jag säga.
Tack säger vi till Moa Tjernstrand, Kina-korrespondent. För den som vill höra mer om hur Taiwan börjat spela en roll i drönarkriget i Ukraina, så kan man lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
Studio 1 är detta. Strax är vi tillbaka vår andra timme, bland annat om de våldsamma upploppen i Belfast. Vi har direkt därifrån. Nu tar vi Ekot.
Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen, och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
Vi menar ju att den här domen är felaktig, och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen, och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott, men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan. Och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Skott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Rundblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
Ja, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel, och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt, och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer att vara ute på gatorna ikväll, och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien, därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund, och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen, och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna, där andelen positiva ökat tydligt.
Rapporterade Hiva Abdelzadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa, så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation, men också att lyssna på vad vill barn? Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet, och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. 4:45 Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brunolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Ja, de politiska skandalerna tycks vara ganska många just nu inför valet i höst. Är det fler än vanligt och vad beror det på i så fall?
En av skandalerna rör SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott. Och idag var föreningen Dumpen på besök i riksdagen.
Och mer om riksdagen. Katarina Gunnarsson ser Skilda världar, om där killar röstar höger och tjejer röstar vänster. Den promenerade in i riksdagen idag också.
Men också om de våldsamma upploppen i Belfast efter ett knivdåd från en asylsökande man.
Och världens rikaste blir nu ännu rikare. Elon Musk väntas bli världens första dollartriljonär, om det nu finns ett sånt begrepp ens.
I studion Susanne Westergren och Lasse Johansson.
Ja, vi börjar med inrikespolitik då. Det är bara 3 månader kvar till valet och det är ganska gott om politiska skandaler eller skandalhyss eller vad man ska kalla det för partierna i medierna.
Antisemitism inom Vänsterpartiet, ekonomiska oegentligheter inom Sverigedemokraterna och tveksam säkerhet för statsministerparet.
Och 2 gäster är med oss, Lena Melin. Du är kolumnist, tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen hit.
Tack.
Och Tommy Möller är med oss också, statsvetare på Stockholms universitet.
Vi kan väl lyssna på hur de här olika avslöjandena togs upp i samband med dagens partiledardebatt.
Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord.
Och det där var Liberalernas partiledare Mo Hansson först och Vänsterpartiet sen Dad Gostar om Expressens avslöjande om antisemitismen och Hamas i Vänsterpartiet.
Mm, och vi kan väl lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson sa om Aftonbladets Wallraff om att hans hustru Birgitta Eds verksamhet vid Härgården Förlökna i Sömland.
Som jag sa, jag äger alltså inte den verksamheten. Varken den fastighet eller den verksamheten har någonting med mig att göra. Däremot har vi ett privat hus i en grannfastighet som vi så småningom ska göra till vårt långsiktiga sommarboende. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att hålla koll på de här sakerna, men det här är ju avsiktliga misstänkliggöranden, så att jag har inga fler kommentarer till detta.
Så statsminister Kristersson, alltså Lena Melin. Jag vet att du hade förväntat sig att det skulle vara mer liv i den här partiledardebatten.
Ja, det var ju riksdagens sista partiledardebatt före valet, så jag trodde faktiskt att de skulle ha laddat upp för en rejäl holmgång, och det tycker jag verkligen inte att det var. Det var ganska spridda skurar och inte ens Jim Åkesson orkade upparbeta något raseri över Hamas-anhängarna i Vänsterpartiet.
Fast ganska mycket Hamas var det väl ändå?
Ja, fast jämfört med hur han kan låta så var det ju rena smekningarna.
Och varför blev det inte mer då, tror du?
Jag tror att de var lite rädda för att kliva fram, för att då skulle de ju själva få på huden. Så att jag tror att de faktiskt avsiktligt höll igen. Mm. Utanför plenisalen kan man få igen. Mm. Men surrade det av snack kring de här grejerna.
Mm. Vi pratar ju om skandalerna och avslöjandena som har varit. Är det ovanligt stökigt i svensk politik just det här valet?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, sån här typ av uppgifter tycker de är ganska spridda över de flesta tidpunkter. Det är klart att om man kan spara någonting till ett, så att säga, det som kan uppfattas som ett rätt tillfälle, så gör man ju det som nyhetsjournalist. Men de flesta gånger vågar man ju inte spara, för det tror man ju att någon konkurrent hinner före.
Mm. Alltså den här typen av avslöjande som har kommit ut den senaste tiden, om vi går tillbaka i tiden och tittar över en längre tid, alltså 20-30 år tillbaka, brukar det låta så här inför valet, eller har det hänt någonting inom bevakningen?
Alltså jag tror ju att det var lite mindre av den här typen av uppgifter, och det tror jag helt beror på att det är mer sociala medier, att det finns fler som så att säga deltar i det offentliga samtalet, och då det behöver inte ens vara sant, men det kan komma fram uppgifter som åtminstone stökar till det för partierna en dag eller två tills liksom intresset har lagt sig. Mm. Men det finns ju också tillfällen när såna här affärer tätt in på valet har fått en väldigt stor påverkan på valresultatet.
Tommy Möller, jag tänkte, du hörde Lena Melin, hon hade trott att det skulle vara mer liv under själva debatten, det blev det inte. Hade du väntat dig mer liv också?
Alltså jag kan väl säga att jag såg inte hela debatten. Jag följde den lite flyktigt samtidigt som jag gjorde andra saker. Men jag tyckte det var som det brukar. Men kanske jag också hade förväntat mig att det skulle vara ett ganska högt tonläge med tanke på alla de här ganska uppmärksammade händelserna som vi har sett de allra senaste dagarna, och att vi nu går in i ett valår och så. Mm.
Kan man kalla det som har hänt under de senaste dagarna? Hamas-historien har hållit på ganska länge, men de här misstänkta ekonomiska förhållandena inom Sverigedemokraterna eller den bristande säkerheten för Kristersson och sånt, kan man räkna det som skandaler eller skandalungar? Vad säger du?
Jo, men det får man väl göra. Och jag vill också säga att min bild är, utan att jag har några vetenskapliga belägg för, att det blir mer skandaler i anslutning till valkampanjer. Det finns ju forskning, framförallt från andra länder, som visar att den här typen av skandaler ofta emanerar från de politiska motståndarna, som gör ju noggranna kartläggningar av sina motståndare, och sen så läcker man det till journalisterna. Hur det har varit i de här fallen, det vet jag naturligtvis inte. Men det är oftast politikerna själva eller motståndarpartier snarare än journalister som ligger bakom de här avslöjandena. Men det måste naturligtvis alltid vara medier, journalister som är avsändare för att det ska bli trovärdighet. Det allra bästa, den bästa effekten uppnår man ju så att säga genom den här typen av negativ campaigning, om så att säga den som drabbas av skandalen får koka sitt eget spad, som det brukar heta. Att man själv inte ska behöva gå in i den debatten, utan att den här debatten får gå genom medierna ändå, så att säga. Mm.
Hur påverkar de här politiska skandalerna politikerna? Alltså, kan det få effekt på valet?
Att vad vi vet så får det ju i alla fall en marginell inverkan långsiktigt på förtroendet för politikerna. Den viktigaste orsaken till att det finns i vissa grupper i alla fall ett lågt förtroende för politiker är inte skandaler, utan det är andra saker, som att man upplever inte att politikerna levererar tillräckligt bra saker som man förväntar sig. Alltså ett förväntningsrelaterat missnöje. Sen är det så att politikerna då gemensamt har så att säga ett intresse av att det ska vara ett högt intresse eller högt förtroende för politikerna, men samtidigt har man ju naturligtvis ingenting emot om motståndarna råkar illa ut. Men det ger oftast ganska begränsade effekter. Men det finns då några klassiska exempel på undantag där vi vet att det fick en avgörande påverkan på valresultatet. 1976 är ett klassiskt exempel. Det var flera saker som hände då. Pomperipossa-affären, Ingmar Bergman som tvingades lämna landet, Hans Eriksson som var ordförande i Transportarbetarförbundet reste till Spanien under bojkott. Mm. 1988 så hade vi Ebbe Carlsson-affären som var väldigt stor. 2002 hade vi valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde, och valet 2006 vad var det då? Det var dataintrångsskandalen, om jag inte minns fel. Så att alla de här sakerna har ju haft stor inverkan. Men det avgörande, det viktigaste är ju att partierna som drabbas av det här, de får bara prata om de här negativa sakerna. De får inte utrymme att prata om sin politik.
Är det det som är problemet, att de inte får prata det de vill prata om, eller att de drabbas av skandaler i sig, så att säga?
Ja, det är väl båda delarna.
Ja, okej. Okay. Lena Melin, alltså, de här kriserna, eller vad vi nu ska kalla det, de har ju drabbat både regeringen och opposition. Skulle du säga att partierna har hanterat det på olika sätt sinsemellan, eller har man haft samma sätt att förhålla sig till det?
Alltså, Ulf Kristersson har inte haft samma sätt som någon annan, eftersom han verkar bara superirriterad och på gränsen till att skälla ut någon. Så att han hanterar ju väldigt dåligt, både för sin egen del och för sitt partis del. Men de andra försöker, ja, liksom lite lugnt, så lugnt han kan göra när man förmodligen kokar inombords, men säga att det typ inte ska vara så där.
Okej. Ja, Vänsterpartiet gör väl någonting i och för sig. De skippar folk, men sen vill de inte prata om det alls.
Nej, ja, hon, alltså, Nooshi Dadgostar pratar ju om det, men hon säger ju, alltså, hon pratar i väldigt korta meningar. Hon liksom lämnar inte ifrån sig mer än hon behöver, och det tror jag hon gör helt rätt i just det här sammanhanget.
Lena, vi hörde ju Tommy Möller nämna några av politiska skandaler genom åren. Kan du dra dig till minnes några politiska skandaler som verkligen har haft effekt för valresultat tidigare?
Alltså, det jag tyckte ett av de här som Tommy Möller nämnde, det var ju den här så kallade, ja, alltså Uppdrag granskning 2002, där det var en rad olika partiföreträdare som uttryckte sig väldigt rasistiskt och främlingsfientligt i Janne Josefssons tv-reportage. Men det var bara Moderaterna som av någon anledning skadades av det här. De var inte ens de värsta av de som intervjuade. Men det blev de, och de gjorde sitt i modern tid sämsta valresultat. Det här programmet sändes ju ganska nära in på valdagen.
Men kanske fanns andra faktorer som spelade in där och inte bara valstugorna, eller?
Ja, men jag tror att såna här typer av... Så är det ju alltid. Alltså, i grund och botten handlar ju, så röstar ju folk på politik och inte på personer. Det som jag tror de här affärerna, oavsett så att säga hur farliga de är eller hur kanske ointressanta de är, gör, det är att folk befäster sin uppfattning om ett parti. Mm. Då, om de tyckte illa om Moderaterna innan, så tycker de ännu mer illa om dem efter en sån här avslöjande. Och det gäller då alla partier som figurerar i sådana sammanhang.
Tommy Möller, ursäkta, vi har ju sett en del politiska drev under den här mandatperioden. Trots det så sitter många av de politiska topparna kvar. Har vi som samhälle en högre tolerans för politiskt stök än vad vi har haft tidigare?
Det vågar jag inte svara på, men det kan ju vara så naturligtvis. Sen är det väl så att politikerna, som ju har gott understöd av mycket professionella kommunikationsstrateger på sina partikanslier, att de har blivit skickligare, skulle jag tänka mig, att de har blivit över tid på att hantera skandaler. Men där, apropå det som Lena Melin var inne på, en intressant spaning som jag har, eller kanske inte särskilt originell, men det vanliga, det som var väldigt etablerat länge, det var ju att man skulle göra en så kallad pudel. Alltså man ville få bort frågan, man skulle be om ursäkt. Så fort som möjligt skulle man tysta debatten och gå vidare. Men med Donald Trumps inträde på den politiska arenan så har vi kunnat se hur det har blivit vanligare i flera länder, inte bara i USA, att man, alltså Trump kan ju inte stava till ordet pudel om det skulle finnas. Han går ju till motattack. Och det är ganska svårt att lyckas med det. Han lyckas ganska bra med det, men det är svårt, framförallt i en svensk kontext. Vi minns kanske Jimmie Åkessons ganska speciella, lite aggressiva mot att här talet han höll efter Kalla Faktas trollfabriksreportage för 2 år sedan. Det slog tillbaka väldigt negativt. Jag skulle nog inte karakterisera Ulf Kristerssons agerande nu som att han går till motattack, även om han, precis som Lena Melin sa, är uppenbart störd och frustrerad av den här granskningen som pågår och som naturligtvis är ett resultat av en väldigt tydlig strategi från oppositionens sida att utmåla honom som på olika sätt olämplig som statsminister, där man ifrågasätter hans omdöme på olika sätt, att han har svårt att skilja mellan privata och offentliga angelägenheter och att han överhuvudtaget är lite svekfull att samarbeta med Sverigedemokraterna som han tidigare lovat att han inte ska göra och så vidare. Så att det är väl snarare det att han är irriterad över att han blir, så att säga, att man gör honom som till en måltavla i valkampanjen på ett sätt som jag tycker är mindre vanligt faktiskt, även om det, ni ska inte överdriva heller, men det är ganska vanligt förekommande att man naturligtvis har ganska hårt kritik mot ledande politiker, inte minst om han råkar vara regeringschef. Men jag tycker det vi ser nu när det gäller statsministern, så är det mer än vad jag kan erinna mig att det varit på mycket lång tid.
Tiden rinner ut från oss, Tommy Möller. Tack, säger vi statsvetare alltså på Stockholms universitet. Tack också till Lena Melin som är kolumnist och tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet.
Vi dröjer kvar i riksdagen för en av de senaste skandalerna där. Det är ju SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott och som lämnade sina uppdrag.
Och idag hade just Sverigedemokraterna i riksdagen bjudit in föreningen Dumpen som publicerar namn och bild på pedofiler. Och för detta höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg är en av företrädarna för föreningen.
Jag kunde komma mitt på dagen när jag hade slutat skolan hem till oss och lämna över en LP-skiva som han hade köpt till mig mitt på dagen.
Ett 20-tal riksdagsledamöter och politiska tjänstemän lyssnar uppmärksamt när Patrik Sjöberg berättar om de sexuella övergrepp han utsattes för när han var liten. Sjöberg är inbjuden av riksdagens nätverk för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Marlene Lund Kopparklint är ordförande. Hon var tidigare moderat, men ännu mer, precis som många av åhörarna, sverigedemokrat.
De har den kunskapen. De har jobbat i 5 år på att få fast förövare så att de fångas in i deras nät. Och de har en stor kunskap kring alla forum och plattformar som de försöker att få tag på barn.
Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson från Dumpen fortsätter att föreläsa. De presenterar förslag på lagändringar, talar om hur förövare manipulerar och bygger förtroende hos barnen.
De mässlas in helt enkelt i barnens liv.
Dumpen har väckt stor uppmärksamhet genom att publicera namn och bild på män som sexchattat med vad männen tror är barn. Rätt så osäkert, menar kritiker, och Sara Nilsson dömdes tidigare i år för grovt förtal i en dom som är överklagad. Men Sara Gille från Sverigedemokraterna ser inga problem med Dumpens arbetsmetoder.
Nej, jag tycker inte det är hårt att hänga ut dem. Absolut inte, det tycker jag inte. Utan jag tycker att man ska vara hård helt enkelt. Jag vill gärna veta vilka som är mina grannar. Jag har själv en 4-årig dotter och jag vill veta om jag ska kunna våga släppa ut henne på gatan.
Sverigedemokraterna har hög profil i frågan om övergrepp mot barn. Kemisk kastrering och livstidsstraff för pedofiler är några av förslagen. Och så plötsligt härom veckan misstankar om barnpornografibrott mot en ledamot i den egna riksdagsgruppen, Sara Gille, igen.
Jag kände en blandning mellan ilska och chock och sorg. Ja, jag var uppriktigt förbannad samtidigt som jag var väldigt ledsen, för det är ändå en nära vän.
Kan det här komma att påverka trovärdigheten för Sverigedemokraterna i frågan? Inte alls, tror Marlene Lund Kopparklint.
Nej, tvärtom. Vi måste ta upp de här frågorna och köra stenhårt. Och det är min ambition att vi ska driva på de här frågorna. Vi ska lägga in en högre växel. För barnoffer, det är de vi ska skydda. Det är de som vi ska framhålla. De ska sitta i främsta rummet, inte förövarna.
Sara Nilsson och Patrik Sjöberg säger att de inte är förvånade över att just en riksdagsledamot misstänks.
Man kan inte se på utsidan på en människa om de har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. Det kan faktiskt vara precis vem som helst.
Vi har konfronterat en mängd politiker från olika håll och kanter. Så att vi är inte överraskade, vi blir inte överraskade längre. Du känner inte igen en förövare. De finns överallt och de har olika skepnader.
När Dumpen startade för 5 år sedan var de ett ytterkantsfenomen. Nu tas de på större allvar. De har besökt riksdagen flera gånger och en lagändring som ska göra det lättare att straffa de som söker sexkontakter med barn via nätet har fått smeknamnet Lex Dumpen. Igår träffade de justitieminister Gunnar Strömmer. Det är glädjande, säger Patrik Sjöberg.
Vi visste väl från början att det kommer vara ett tufft jobb, det kommer blåsa och det har det gjort. Vi börjar se frukter av vårt arbete nu och då kommer vi öka och jobba ännu hårdare.
Det var Dumpens Patrik Sjöberg sist här och reporter i riksdagen, det var Pontus Mattsson.
För några veckor sedan så sände vi vår serie Inför valet, Katarina Gunnarsson i Skilda världar. I serien så skildrades hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
Och de unga som var med i det här reportagen, de träffade vår reporter vid parkeringsplatsen i Upplands Väsby, den kommun där man röstade mest likt Sverige i riksdagsvalet.
Nu har de unga från parkeringsplatsen blivit inbjudna till riksdagen och vi lyssnar först till Anton som egentligen heter någonting annat.
Jag är lite nervös. Det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det ska bli intressant. Se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
Och nu har vi gått igenom säkerhetskontrollen, du och jag.
Mm. Intressant. Det är bra att det är säkert att komma in här i alla fall.
Har du varit här i riksdagshuset förr?
Aldrig. Aldrig någonsin.
Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken, Lawen Redar. Efter att hon hörde elektrikern Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Lawen själv upp elektrikern Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
Vad sa hon till dig i telefon då? Varför hon tyckte du var spännande?
Det var väl mest om konservatism. Hon såg sig själv som en konservativ sosse. Så att hon ville prata med mig om det och förstå sig på det mer. inte riktigt 100% säker, men hon inledde med och sa att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
Och medan vi väntar i riksdagshuset så lyssnar vi på vad Anton sa i reportaget för några veckor sedan. Då satt han på en parkeringsplats och berättade hur Upplands Väsby drabbats hårt av skjutningar och sprängningar och kriminella gäng som stått vid uppgången till pendeltågstationen. Anton sa då att han kände sig otrygg och bara vågade gå ut bakvägen på stationen om kvällarna.
Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom, som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom.
Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg. Hon visar runt i riksdagshuset.
Har du varit här?
Nej.
Får jag visa lite?
Ja, absolut. Mm.
Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen, ja. Riksdagens formella entré.
Okej.
Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
Visst gör det?
Mm.
Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där och vem du är och vad du gör. Och sen började du reflektera över politik.
Mm-hmm.
Och så pratade du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man.
Mm.
Du pratade om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar.
Mm.
Och sen så kommer in på massa olika resonemang som gör att jag bara, men han låter ju som en socialdemokrat, vad är det här? Och här har du liksom en ung man som säger att ansträngning ska löna sig, att du tror på ett Sverige som håller ihop. Och i min värld, som en rätt, jag har en del konservativa värderingar också som socialdemokrat, men så blir det så här, men varför är han inte socialdemokrat? Så det är därför jag ville träffa dig. Jag är jätteglad.
Ja, men jag tycker det är intressant. Det är roligt.
Du har tackat jag.
Ja, det är väl kul att se vad du har att säga. Och så liksom.
Jag är nyfiken på det här. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah shit, kommer något hända nu liksom? Just det att de flesta av dem som står där vid stationen och alltså Väsby kommun är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Har du varit på Väsby station någon gång?
Ja.
När man går upp för trappan och så har man pressbyrån på högersidan och så har man ett rött hus på vänstersidan. Där på vänstersidan brukar alltid oftast stå grupperingar av män i 20-30 års åldern säger vi. Och det får ju en att känna så här. Ja, det är inte speciellt tryggt om man ska ta bussen hem vid 23:30 liksom. Och det är kolsvart ute och så står det en massa konstiga typer där liksom. Och man har ingen aning i dagens samhälle om de ska hota en eller om de ska hoppa på en eller vad som helst. För att det händer ju mycket sådana onödiga grejer i vårt samhälle, tyvärr.
Jag förnekar inte alls det här du säger. Nej. Det är självklart att det här är otryggt.
Jag kan säga så här, ja. Om vi går tillbaka till det vi snackade om innan, det här med att integrera sig.
Ja. Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig, genomför kriminella gärningar. Så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg.
Ja, det är ganska långt avstånd ju.
Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och när man är liten så är man ju så här, vad fan, kom igen liksom. Alltså, hjälp. Och sen så är det så här, ah, vad har du för kläder på dig? Ja. Och så är de bara jättejobbiga och störande. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja ah, just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare. Och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
Nej, och de använder våldskapital för maktutövning. Exakt. Det är ju fruktansvärt. Ja. Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger. Det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Man vet att man håller på att förnedra dig genom att kasta runt ditt mobilskal. Och att man sätter dig i en sits som är fruktansvärd. Jag tror att man är fullt medveten om det. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser, för att möter man inte någon gräns som ung när man begår det här är en allvarlig händelse. Alltså de har ju med illdåd gjort en förnedrande handling gentemot dig som inte har mött konsekvenser där och då. Mm. Du har fått bära det här, det är ett minne du har.
Mm. Det är tragiskt, absolut, men det är bara dåligt.
Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, att sådana grejer finns. Tyvärr.
Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
Ja. Mm. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att nu, det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
Alltså...
Den här ska jag grotta mig ner i. Mm-hmm. Ännu mer.
Mm.
Jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i, men det är, efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig
i.
Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat.
Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
Ja, det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
Lawen Redar säger att hon är konservativ socialdemokrat och särskilt intresserad av Antons konservatism. Hon vill skapa en gemensam nationalism, både för dem med utländsk och svensk bakgrund. Vad tänker Anton om det, frågar hon.
Den väsentligaste frågan för mig, det var det här du beskriver om Sverige och svenskheten. Mm. Det tyckte jag var väldigt... Jag har aldrig hört en ung människa i din... Hur gammal är du?
24.
24. Resonera på det sättet du gör om Sverige och sammanhållning. Kan du inte...
Vi har tagit in för mycket att integrera vårt samhälle, så att det har bara blivit en krock. Om vi tar ett sånt exempel som de som har kommit hit till vårt land och tar studenten. Och så springer de ut med sina hemflaggor som de har flytt från för att det är ett hemskt land. Och de kommer till Sverige och har fått allting serverat, liksom att de går i skolan och så vidare.
Mm.
Och sen så kommer de och springer ut med deras hemmaflagga. Liksom. Det blir ju också fel, för att det är inte de som har hjälpt dig. Och
absolut, ser det.
Ja, det gör lite det. För att det är här i Sverige så har vi liksom, det är svenskt. Mm. Du har fått hjälp av Sverige. Du har inte fått hjälp av vart du kommer ifrån.
Eller tvärtom. Det här är kanske barn som är födda och uppvuxna i Sverige. Varför ser de sig inte som självklara svenskar?
Exakt. Och det kanske också ligger och grundar sig i ett annat problem, som att de inte har känt att de kan integrera sig och så. Liksom. Men jag känner så här att...
Men det är min målbild, vet du det? Ja. Det här är min målbild. Ja. För jag har tänkt på den här frågan sjukt mycket. Ja. Min målbild är att varenda unga som springer ut ur gymnasieskolan ska med stolthet kunna bära den svenska flaggan och säga att man är svensk. Ja.
Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politikern i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
Får jag lämna er här? Ja, fan ska du bära här?
Jag jobbar på mitt elektrikerföretag.
Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby, så frågar jag Anton om han blev övertygad.
Och vad tänkte du nu då?
Ja, intressant, roligt, kul. Alltså, jag hoppas att de lyckas, men jag tror att kulturkrocken kommer vara för stor. Alltså, det kommer inte gå. Så jag tror inte det kommer funka i praktiken, men i teorin så är det absolut en god tanke. Men det är väl lite det politik är också, att man måste testa och se vad som går att göra. Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
Katarina Gunnarsson, I skilda världar.
Och imorgon så möter de socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna från samma parkeringsplats i Upplands Väsby, moderaten Benjamin Dosa i riksdagshuset. Men redan nu finns det reportaget i vår app att lyssna på.
Belfast nu, där ett brutalt knivdåd lett till protester och upplopp.
Unga maskerade svartklädda män har bränt hus där det bor migrantfamiljer, bilar och bussar har också satts i brand under natten.
Vår korrespondent Nina Benner, du finns i Belfast. Du kom ju dit eftermiddags. Vad har du hunnit se av förstörelsen och oredan?
Just nu står jag på en av de gator där det är som tydligast spår av det som hände igår kväll. En liten så här klassisk Dublin-gata, smal gata med små radhus i tegel. Och en bit från mig så står det tre stycken fullständigt utbrända bilar. Också ett stort antal av husen här har plywoodskivor för fönstren och två hus är tydligt utbrända. Det är också därifrån som familjer evakuerades igår kväll eller framåt natten av polisen för att deras hus brann upp helt enkelt.
Stämningen så här på dagen då, vad känner du av den?
Ja, men sammanbiten skulle jag säga. Det är väldigt märklig syn det här, väldigt sorglig syn. Det påminner på en del sätt om bilder vi sett från Nordirland och Belfast tidigare, för länge sedan under oroligheterna här. Och jag tror också en del av dem jag pratat med har refererat till att det här är ett samhälle som har sett nog av våld och är också väldigt bekymrade och ledsna över att delar av befolkningen ger sig på sitt eget samhälle på det här sättet som skedde igår kväll. En granne som jag pratade med som sa att han inte är så rädd för sin egen skull, för han är vit, men han är däremot orolig för de grannar som kommer som har en annan hudfärg, som han uttryckte det, därför att de är mer utsatta.
Nina, du har talat med boende, så här säger en person i området som vill vara anonym.
I was away. Ended up coming in the morning.
What did you see when you came back?
Just all streets smashed up, cars were on fire, horrific.
What's your thoughts about, what happened here?
Be honest, I don't even know myself, so no comment.
Den här killen som sa, när jag frågade vad han kände för här, sa han ingen kommentar, för jag vet faktiskt inte själv. Han var rätt uppenbart tagen, han bor här på gatan och var inte här i natt, men kom hem på morgonen och såg det ungefär det som jag ser nu, även om det är lite mer uppstädat. Men det luktar fortfarande tydligt brandrök här.
Vad vet vi om den här attacken, Nina?
Om du tänker på knivattacken som skedde i måndags och som ju ligger i bakgrunden till allt det som har skett därefter, Det var en 30-årig man, en asylsökande från Sudan som nu är misstänkt för mord, eller för mordförsök ska jag säga. Han häktades under dagen idag. Det var en ovanligt brutal knivattack får man säga som skedde här i Belfast och vi vet inte så mycket om bakgrunden. Polisen har sagt att man inte misstänker att det är ett terrordåd, att man inte misstänker att någon mer är inblandad. Vi vet att den också hejdades av två personer som stannade sin bil och var modiga nog att ge sig på den här mannen och avbryta attacken som jag annars sannolikt skulle ha om det verkar kunna ha slutat med ett fullbordat mord. Den mannen som blev angripen är på sjukhus, han är allvarlig skada i ansikte och nacke, rygg. Inte livshotande skador men skador som kommer bli permanenta.
Och vad tror man nu då om fortsättning? Kommer det bli nya upplopp i natt eller tror man att nu kommer lugnet?
Lugnet tror jag inte att det är många som, ja de kanske hoppas på det men det är nog inte så många som tror på det. Jag var och pratade med butiker i kvarteren här omkring. De som inte redan har stängt kommer stänga tidigare än vanligt ikväll och höll på att dra ner jalusierna nu. Också lokaltrafiken kommer att sluta köra bussar. En av deras bussar blev ju uppeldad bara runt hörnet från där jag står. Och polisen kommer, har de sagt, vara mer rustade än de var igår kväll. Då var de ändå beredda på att det skulle kunna komma oroligheter. De var också ute med bepansrade fordon, alltså inte bara vanliga polisbilar. Men polisen här är också väldigt ansträngd vad gäller resurser. Det kommer komma fler poliser från andra håll i Storbritannien senare under veckan har man sagt för att försöka dämpa det här som påbörjas nu och vi får se vart det går.
Tack så mycket. Vår korrespondent Nina Benner alltså med oss från Belfast.
På fredag kommer Elon Musks rymdbolag SpaceX att noteras på börsen i New York. En stor sak bland annat för Elon Musks privatekonomi.
Han är ju redan världens rikaste man. Nu blir han den första dollartriljonären i världen. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju också skrivit boken Superrika och jämlika, hur kapital och ägande lyfter alla. Ordet triljon, finns det ens på svenska?
Ja, det gör det. Men det är faktiskt liksom ännu fler nollor. Vi säger biljon, för det engelska trillion, tusen miljarder. Och det är ju redan där redan jättemycket. Jag tror triljon har 18 nollor istället för 12 nollor.
Mm. Det här är ju inte pengar som finns i någon hög ligga någonstans, utan det är pengar liksom på papper. Hur mycket är en triljon dollar?
En triljon dollar är så pass mycket så att man faktiskt, om man gör beräkningarna och jämför, så är nog Elon Musk världens rikaste människa som någonsin har levt. Det säger någonting åtminstone. Man kan beräkna som om man tänker sig räntan på de pengarna. För de skulle han kunna anlita nästan 1 miljon arbetare. Per år alltså. Och det är 10 gånger fler än Bill Gates kunde göra för sina miljarder dollar för 20 år sedan. Så att det här är stora pengar. Det är svårt att förstå.
Mm. Den rikaste människan som någonsin har levt, det säger någonting, säger du. Vad säger det?
Ja, men det säger någonting om att jag menar, vår ekonomiska kaka är ju mycket större idag. Industriella revolutionen som kom för 200 år sedan gjorde oss rikare och friskare och allting egentligen. Och det gör att är du rikast idag så är du rikare än vad man var förr i tiden. Sen säger du lite grann om hans exceptionalitet. Han gav världen miljövänliga bilar. Det är värt någonting, Tesla. Och han ger Ukrainas armé satelliter så de kan stå emot aggressioner från Ryssland. Och det här med SpaceX bryter ny rymd. Alla har vi tittat på stjärnhimlen och undrat vad finns där ute. Det här är någonting som är helt nytt och exceptionellt. Och det visar sig i den här värderingen då. Mm.
Så han är värd det?
Ja, men det kan man ju diskutera. Så här. Ja, det vet vi ju inte riktigt, men så länge någon är villig att använda sina privata pengar och investera i hans företag och betala de beloppen, då är han ju värd det. Mm. Men det kan gå ner. Tesla förlorade mer än 60% av sitt marknadsvärde bara under 2022. Mm. Så att det här kan krympa ganska mycket och det kommer det kanske kunna göra också.
Mm. Om man ska sätta det i perspektiv, det är ju svårt för att få människor att förstå vad det handlar om för pengar. Vi såg en beräkning att om man gör av med $1 miljon i timmen varje dag så tar det över 100 år att göra av med allt. Det har ju i mänsklighetens historia aldrig funnits så rika människor. Är det bra?
Ja, men det är faktiskt bra på det sättet att det här är saker folk tycker är värdefulla. Mm. Många kör ju elbilar idag och vi använder PayPal som han kanske var med och de här Google, deras grundare är jätterika. Men många av oss har ju googlat och vi har använt Excel och sådana här saker som har lyft oss. Sen är det ju så att säga pengar i papper brukar man prata ibland om. Alltså, det är ju inte, de är ju knutna till de här företagen. Alltså, det är inte, man kan inte gå och köpa champagneflaskor eller Porsche varje dag. Så att det är lite speciellt. Men jag tror att det är
fast
bra.
Han skulle ju kunna göra det faktiskt.
Han kan göra det. Och pengar är ju inte allting för de här entreprenörerna. Men ja, det är en inspirationskälla som får folk att göra ännu mer och ännu bättre. Så det ska vi komma ihåg. Det är en drivkraft.
Mm. Han har ju haft mycket makt, politisk makt tidigare. Och han har naturligtvis makt över sina företag. Men får han mer politisk makt nu när han får mer pengar?
Det vet vi ju såklart inte. Det är ju lite, han är väldigt speciell som person och sen det här med Donald Trump som presidentkandidat och president blir ju också väldigt speciellt och ofta också väldigt problematiskt. Mm. Det är ju ganska naturligt att vi vill ha kontakt och dialog mellan politiker och stora arbetsgivare. Det är ju nästan en skyldighet. Vilken sorts arbetskraft behöver de? Har de vägar och infrastruktur? Så den dialogen är naturligt är mycket mer frekvent än för en vanlig löntagare, så att säga. Sen hans politiska makt. Låt oss bygga politiska system så det blir tydligt. Hur finansieras politiken? Hur kan vi bevara demokrati och ändå ha superduktiga och framgångsrika entreprenörer? Lite som i Sverige faktiskt.
Mm. Är det bra för samhällen helt enkelt? Att när superrika får allt mer inflytande rent politiskt?
Ja, alltså, de ska ha inflytande på så sätt att de står för mycket av verkstaden. Alltså jobb, varor, tjänster, skattepengar. Men allt mer, faktum är att när vi tittar tillbaka i historien så var de många gånger mer nära makten. Så att, jag menar, Knut Agaton Wallenberg, alltså en föregångare till dagens Wallenberg, han var Sveriges rikaste och samtidigt finansminister för 100 år sedan. Så att det var ju ganska nära kontakt.
Men var det bra då?
Ja, det kan man väl fundera över. De kan mycket, de har många saker. Men vi tror väl att man vill inte ha politisk den typen av kontroll när man dessutom sitter och sköter privata företag. Det tror jag vi ska separera.
Mm. Men när få superrika, för så är det ju liksom, får allt mer inflytande. Finns det inte en demokratisk utmaning i detta?
Ja, men det gör det. Det gör det absolut. Det är därför det är så viktigt att vi har såna här skyddsvallar när det gäller kampanjfinansiering. Hur finansieras politikerna? Hur väljer vi? Kan vi kontroll på regeringen i både riksdag och domstolar och liknande? Så att vi bygger in det. Och dessutom, i den fria marknadsekonomin är ju de som är rika just nu, det är de som gör bra grejer. Alltså sånt som vi vill ha. Oligarker och sådana här som har stulit sina rikedomar, det är ju en helt annan femma. Mm. Så att en fritt, liksom fri marknadsekonomi, att bli rik där, det betyder att du har gjort någonting som är värdefullt. Och sen att du har kontakt med politikerna, det är bra. Men låt oss vara tydliga med att fri media, public service för all del, och även politiska regler så att vi vet att demokratin grundvalar håller.
Behöver Sverige fler miljardärer?
Vi får de miljardärer vi förtjänar. Det betyder att det är företagare som inte bara är bäst i Sverige utan kanske också bäst i världen. Det är inte vi som bestämmer det. Det går upp och det går ner, men om vi får bra, duktiga företagare som blir miljardärer, då har ju de levererat. Och det gör ju ofta att vi får fler jobb, vi får skatteintäkter till Sverige, så att det gynnar ju oss. Mm.
Hur du var inne på det lite, hur skör är hans rikedom? Om vi återkommer till Musk där vi började.
Ja, så nu blir det exponerat. Ja, den är skör. Vi vet att när nya företag kommer in på börsen så kan de falla i värde ganska snabbt. Det är ju jättespekulativt det här med rymdfarkoster och liknande. Det här kan gå ganska fort, sådana här hypar. Det kan ju även politiska förändringar ha med att göra. Så att det kan komma andra som löper om eller kommer förbi honom. Så att, ja, det kan gå fort.
Tack säger vi till Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi.
Producent idag, det var Mårten Ferlin. Närmast ska vi få Ekot och efter Ekot 5-6, då är det USA-podden. Ja, vad ska vi säga nu?
Ja, Susanne Westergren och
Lasse Johansson, det var vi som satt i studion. Nu låter vi Ekot komma in, Julia Brynolfsson. Varsågod. Mm.